Herre, vår längtan är att vara där du är, att få stå tätt in till dig Jesus. Se det du gör, känna det du är, lära känna dig Herre. Tack helige ande för att det är din uppgift att måla Jesus för oss, att göra honom verklig i våra liv, att vi får vara nära. Du är Guds närhet i våra liv. Och jag tackar dig Herre för att du kommer nära oss när vi vill nalkas dig Herre. Herre, du har lagt en längtan i våra liv att komma nära ditt hjärta, nära dig Herre. Och då kommer du nära oss. Herre, tack att du är aldrig långt borta ifrån någon enda av oss. Men det finns ändå något i det att vi vill ta ett steg. Att vi vill öppna en dörr. Att vi, det ligger någonting i vårat beslut. I vår längtan, Herre. Tack att du möter oss just nu i våran längtan, i våran situation, precis där vi är. Halleluja. Halleluja. Amen. Oh. Jesus. Ja, jag har gjort en bild. Där är den. Jag kan inte måla. Jag kan inte teckna. Jag har börjat pröva använda AI. Det här är lite AI. Det har ingenting med predikan att göra att det är AI, om du börjar fundera på det. Men det här är ett olivträd. Och så sa jag till den att skulle sätta in en gren som var lite tunnare och lite som bar frukt. Det är den ni ser i mitten där. Sen så sa jag till den att ja, men placera det här olivträdet i Israel. Och sen kan du väl lägga till Jerusalems gamla murar i bakgrunden. Tyckte det blev en ganska bra bild. Ja, det går att använda det till något bra. Ingenting i resten av predikan har någonting med AI att göra. Så det behöver du inte vara orolig för. Nu vill jag läsa den text som jag har med er. Jag kommer att läsa den på engelska och sen på svenska. Och den kommer också upp här på väggen, även på ukrainska om du föredrar det. Vi läser i Jesu namn ifrån Romarbrevet 11 och två verser, 17 och 18. If some of the branches have been broken off, and you, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others, and now share in the nutrition sap from the olive root, do not consider yourself to be superior to those other branches. If you do, consider this. You do not support the root, but the root supports you. Och på svenska. Om några av grenarna har brutits av och du, som är en gren från ett vilt olivträd, har blivit inympad bland de andra grenarna och får nu också en del av saven som stiger upp från trädets rot, ska du inte börja skryta bland grenarna. Gör du det ska du veta att det är roten som bär upp dig och inte tvärtom. Inte tvärtom. Olivträd. Jag är inte heller, förutom att jag inte kan måla, jag kan inte särskilt mycket om planteringar och träd och växter. Men jag kan läsa. Och lite intressant tyckte jag faktan var. Vi vet ju, tror jag, många har nog sett gamla bilder på, bilder på gamla olivträd. Inte gamla bilder på olivträd, utan bilder på gamla olivträd. 1500 år är tydligen ingen ovanlig ålder. 3000 år är det äldsta vi vet om. Så före Jesus födelse planterades och började det olivträdet växa. Det är mäktigt och häftigt att tänka på att ett träd kan stå så länge. När jag sökte lite på det så kallades det också på någon sida för kungen bland antioxidanter. Antioxidanter visste jag att det fanns i blåbär bland annat. Så det vet, gillar jag. Och då kopplar man gärna positiva saker med det som man gillar. Men det finns tydligen i oliver och olivträd och också i löven och i växt i frukten. Och de här antioxidanterna, de hindrar kedjereaktioner av fria radikaler som bryter ner våra celler. Det tyckte jag också var någonting härligt och positivt. Att det skyddar oss från nedbrytning, från sjukdom. Det var också en sån där liten sak som jag fastnade för, som jag tyckte passade med att olivträdet kopplas med Guds folk, än som det ändå gör. Att pollineringen sker inte med insekter, utan med vindens hjälp. Så det är vinden som blåser vart den vill och planterar och befruktar olivträden. Har vi lärt oss lite om olivträden? I alla fall jag, ni kanske redan visste det. Ja. Ska vi se här om jag kan hålla ordning på allting. Där ska vi dra. Så gör vi. Tommy läste ifrån Johannes 15 i början här om hur det är viktigt att grenen sitter fast på vinstocken för att kunna bära frukt, för att kunna göra det som den är tänkt för, att den klarar liksom sig inte själv utan den hänger ihop med grenen eller med olivstocken för att kunna få den näring den behöver för att kunna göra det som den är skapad för. Och utan att sitta fast i vinrankan eller i stocken så torkar den, så blir den förstörd. Och det är ju naturligtvis den här bilden som även Paulus har när han kopplar med olivträdet. Han talar om, han har pratat i Romarbrevet om det judiska folket, om hur de inte har förstått vem Jesus var, om sin frustration över detta. Han gick ju, som ni många säkert vet, först alltid till synagogan när han kom till en ort och predikade Jesus för dem där. Predikade i alla, även i liksom, inte bara i liksom runt Israel utan i Romarriket där han var, i olika städer. Så gick han till synagogan, till de judiska församlingarna där och pratade med dem och undervisade dem och om att Jesus var den som de väntade på Guds Messias. Som de hade läst om och väntat på, som de hade läst om i allt ifrån skapelseberättelsen, om löftena till Abraham, Isak och Jakob, till David och framåt. Det här som Jesaja talar om. Allt det här kopplade han med Jesus och försökte. Han talade med dem om att Gud hade sänt Jesus för att vara offerlammet, för att uppfylla liksom det som vi inte klarade själva. Och att han hade uppstått. Ofta så blev problemet när han hade uppstått. Det var ofta en konflikt, men det blev konflikt. Det var några som tog emot, men ofta så fick han gå vidare. Han fick gå vidare till andra samlingssalar, till andra platser, för att då gick han till hedningarna. Och fick liksom predika där. Han kallas ju hedningarnas apostel för att han förde ju verkligen den kristna tron till oss icke-judar. Men på hans hjärta låg verkligen hans eget folk. Och han talar om detta i Romarbrevet, att han önskar att hans egen frälsning nästan kunde gå om intet, bara att hans eget folk kunde få tag på det. Alltså att han var, liksom, var beredd att offra sig själv liksom för dem. Och han lider med detta. Och så tar han den här bilden av olivträdet, som är en bild på Israels folk, som där då grenar bryts av. Och det är ju hans folk, de som inte tar emot, de som inte tog emot Jesus, de som inte förstod vad det handlade om, som inte kunde liksom acceptera den här förkunnelsen och berättelsen om att Messias hade kommit. Den de talade om och längtade efter faktiskt hade redan gjort det. Och grenar bröts av. Grenar bröts av och han fick gå vidare. Och så fick nya grenar ympas in. Vildoliver talar han om här. Det är ju hedningar han pratar om då. De som inte från början tillhörde det här trädet fick liksom plats i trädet. Och de tog emot. De tog emot i glädje. Det här blev ju något fantastiskt naturligtvis. Och vi tackar ju Gud för det. För att Paulus gick vidare. För att Paulus gick och nådde människor som inte hade liksom nåtts ännu. Utan han gick, Gud sände honom. Vi ser ju hur han leds in i Europa till Filippi till exempel. Och hur det här fick gå vidare sen. Naturligtvis genom andra så fördes ju berättelsen vidare så att vi fick höra. Men från början så var ju vårt hopp, det var ju en judisk rörelse. Det var en judisk väckelserörelse inom synagogerna. De hade liksom fanns inga planer. Nu startar vi ny religion. Det fanns inte. Utan det som Paulus förkunnade var att han har kommit nu. Han som skriften talar om. Och vi vet det att den bibel som apostlarna och den första församlingen predikade utifrån, det var ju gamla testamentet. Nya testamentet skrevs ju inte förrän, börjades ju skrivas på 50-60-talet kanske. De första skrifterna samlades ju ihop längre fram naturligtvis. Men berättelserna fanns ju, berättelserna om Jesus. Och de kanske började skrivas ner och samlas möjligen. Men skriften, det var ju gamla testamenten, det var ju löftena i skriften. Och man pekade på, det här är Jesus som uppfyller det. Precis som Jesus gick med Emmausvandrarna och förklarade, står det, för dem vad det stod om honom överallt i skrifterna. Han uppenbarade det här för dem och de fick dela det vidare till människor att Jesus är den som skulle komma. Han har uppfyllt allt. Han dog på korset och han har uppstått och vunnit seger. Men folket tog inte emot. Det var de som gjorde det. Det finns i Paulus tar liksom, det finns en koppling till gamla testamentet där den rest är sparad. Alla har övergett mig. Säger, vem är det? Elia? Elia, tack. Nej, och så säger Gud, jag har sparat 7000 som inte har böjt knä för Baal. Och på samma sätt tror jag vi ska tänka i det här fallet. Gud har inte övergett sitt folk. Han sände frälsningen genom det här folket. Han valde ut Abraham, Isak och Jakob för att de skulle inte liksom vara avskilda som att det är bara de som ska bli räddade. Men de skulle liksom vara verktyget för att världen skulle bli frälst, för att världen skulle bli räddad. Att genom det här folket så skulle Messias komma, så skulle befriaren komma. De skulle vara ett ljus för världen. De skulle vara liksom var de som skapade platsen och möjligheten för Gud att utföra sina gärningar. För att berätta vem man är, för att förklara vem man är och för att också sända räddningen, frälsningen, Messias. Han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom, står det. Vilken sorg. Vilken sorg för Jesus. Vilken sorg för Paulus. Vilken sorg för den judekristna församlingen. De som mötte Jesus. Att deras släktingar, deras folk inte förstod. Utan förföljde. Och det vi vet ju när Petrus får synen från där de sänker ner det här tyget, änglarna, och han att med massa olika orena djur, och Gud säger till honom att slakta och ät, och han, nej, det får jag inte göra liksom, som ett tecken liksom, och sen får han komma till den här hedniska officerens hem och få predika evangeliet, och den helige ande faller innan han är färdig och de får döpa dem till Kristus också. Och De var förvånade. De hade inte förstått att det här skulle gå vidare. De trodde att det här är för Israel. Det här är för judiska folket. Men det Jesus skulle göra var ju att rädda hela världen. Det Abraham fick som löfte till Abraham var ju att han skulle bli till välsignelse för hela världen. Genom det här folket. Och det är den här stammen, den här roten vi pratar om. Våran tro, vårt hopp, det hänger liksom inte i ett vakuum eller i för sig själv. Grenen är liksom inte bara upp i luften. Den sitter fast i någonting. Våran tro är naturligtvis ett möte med Gud i våra hjärtan genom den helige ande. Men det är historia också. Ibland så blir det lite teoretiskt eller lite andligt bara. Och ja, men Gud är ande och så. Men Gud blev människa. Gud blev konkret i historien och han brutit in genom gamla testamentet, genom Jesus, genom församlingen. Så har Gud verkat i historien. Det finns liksom en stam, någonting som kopplar oss fysiskt med Gud. Och att säga, nej men jag tillhör inte det här, eller jag klarar mig själv, liksom, jag är bättre än de här andra grenarna. Det håller liksom inte. Utan att det är stammen som bär upp dig och mig. Stammen är liksom fundamentet. Det finns inte en, det handlar liksom inte om, det handlar liksom inte bara om det naturligtvis. För att Paulus är ju noga med det här att de trodde inte på det som förkunnades. Och därför så liksom bröts de bort. Det är tron det hänger på. Abraham är ju trons fader. Han kallades rättfärdig innan han blev omskuren och innan hans folk, Israels folk och blev till. Alltså tron gick före. Omskärelsen var bara bekräftelsen på att han tillhörde folket. Tron är grunden, även i Israel. Den som inte tror bryts av, både från vinrankan och från olivträdet. Det kan inte överleva om det inte vill ha med Gud att göra. Vill ha det som roten vill ge. Den näringsrika roten som folkbibeln skriver. Eller saven som kommer upp genom trädet som nu bibeln skriver. Alltså livet. Utan livet så blir det ju dött. Men det finns någonting konkret. Det har hänt i historien. Om inte uppståndelsen har hänt i historien. Vi kan inte liksom tänka att uppståndelsen var något liksom optional eller liksom något som var en andlig händelse på något sätt. Utan om inte Jesus Kristus uppstod från någon döda med sin kropp, då är våran tro meningslös. Det har hänt någonting i historien. Det finns någonting fysiskt att ta på. Det finns en stam att bygga sitt, koppla in i. Vi hör ihop. Vi har ju bilden naturligtvis av kroppen som också handlar om det fysiska. Att vi som Guds barn hör ihop. Och vi är varandras kroppsdelar och hjälper och bär varandra. Där Kristus är huvudet. Samma sak där. Om inte kroppsdelarna sitter ihop med huvudet, så lever inte kroppen. Vi måste ha relationen med huvudet. Annars så dör vi. Annars så fungerar vi inte. Och vi sitter ihop med varandra i stammen. För Gud har ympat in oss. Det är nåd att vi får vara med. Det är nåd att vi får vara en del av kroppen. Och det beror på Jesus. Det Jesus gjorde på korset. Det gör att du och jag, som förut inte tillhörde hans folk, nu kan göra det. Det är hans nåd att vi får vara inympade. Vi vildoliver som inte var en del av folket. Det finns löften som Gud har gett till sitt folk som vi har del av på grund av det. På grund av att vi har blivit en del av Guds folket som är ett folk av tro. Inte genetik först och främst, även om Gud använde ett liksom Abrahams och Jakob och Isak och Jakob för att bilda det här folket som Gud har gett speciella löften till. Och vi tror att Gud ska uppfylla alla dem och att det ska gå en, bli en stor väckelse bland det judiska folket, att de får lära känna sin Herre i den sista tiden. Vi vet att det är många som gör det idag. Men vi hör ihop med folket. Församlingen har inte ersatt det judiska folket, Israel. Vi är inympade i Guds löften. Vi är inympade i det som Gud gör. Vi är en del av honom och vi hör ihop. Och Paulus verkar ha sett att det fanns en spänning här. Bland de som hedningar som hade kommit i tro och hade upptäckt vem Jesus var och hade fått ta emot honom. Och att det blev en spänning med dem som de tillhörde folket som var judar, som var judekristna och hednakristna. Vi vet ju att det blev en splittring längre fram. Det här är svårt. Det här är svårt idag också. Men vi, om inte vi ser att vi hör ihop med Guds folk, då hänger våran tro i löften. Då finns det ingen koppling liksom till löftena, till det som Gud har gjort i historien. Och våran tro är en historisk verklighet som vi kopplar med. Och det är den helige andes verk i ditt liv när du sätter ditt hopp till honom. Det kan vara gott att veta när man funderar på tro. Att det har hänt. Att det inte bara är en känsla eller en upplevelse. Utan att Gud har gjort någonting. Och han gör någonting. Han verkar ju idag. Han möter dig. Han möter dig där du finns. Och du får bli en del av det här trädet som Gud låter växa. Som får bära frukt. Du får bära frukt. Hans frukt. Frukt som helar. Som hindrar från nedbrytningen som vi läste. Frukt som glädjer, frukt som blir till välsignelse. Du får bli lik honom, för han bär frukt. Han är liv. När hans näring, när det saven från roten, från Gud, genom den helige ande får komma in i ditt liv, så får du bli lik honom. Och du får bli en fysiskt exempel på att tron är levande idag. Och tillsammans, som församling, som troende, som Guds folk, tillsammans med alla troende i historien, så får vi liksom vara en del av det Gud gör. Och ett tecken på att Gud lever. Och vi ska, som vi gjorde när vi mötte vid bönen här förut, vi ska be för det judiska folket och be om välsignelse över Jerusalem. Det står i skriften. Och det är att inte förhäva oss. Tro att vi är någonting bättre. Utan Gud har gett sina löften igenom det här folket till oss. Och vi får vara en del av det. På samma sätt som att det är nåd att jag får vara en del av våran gemenskap. Och vara en del av Guds liksom, församling här. Så är vi en del av det Gud gjort i historien. Och också inför framtiden. För en dag så ska vi tillsammans, alla hedna kristna och judekristna, hela Guds folket, stå inför tronen och bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och att det är honom som vi tillber. Det är han som är våran Messias, som är våran räddare, som är våran frälsare. Och är det så att du ännu inte har lämnat ditt liv till honom, så ligger det så mycket på hans hjärta att du ska få göra det. Att du ska få möta honom, att du ska få koppla in i honom, att han ska få ympa in dig i sig själv och få del av hans liv, av den helige ande i ditt liv och få vara en del av honom. Och att vi tillsammans välsignar varandra som grenar, uppmuntrar varandra, inte förhäver oss och tycker att ja, men min grej, jag är lite bättre. Eller vi är lite bättre. Det finns bara ett olivträd. Ett äkta olivträd. En kropp, en församling, ett Guds folk. Det bekänner vi, att det finns en Herre, en Gud, och vi är en del av hans liv och hans rike. Ja. Låt honom ympa in dig om han inte redan har fått göra det. Och se också att du är en del av någonting större. Att du också välsignar det Gud gör och ber för det Gud gör. Betyder inte att vi behöver hålla med varken allt som alla kristna gör eller allt som en regering i Israel gör. Men vi hör ihop med Guds folket för det. För Gud gör någonting i ditt liv och i våran värld. Och vi tror att han ska sammanfatta allting en dag. Och då ska vi få mötas tillsammans. Och det blir glädje. Och det finns hopp. Både för våra liv, vårat land. Gud behöver göra mycket i vårt land och vi tror att han ska göra det. Och i våran värld. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Tackar dig, Herre, för att du har tagit oss och satt fast oss i dig själv. Ympat in oss, Herre, i trädet, Herre, i olivträdet, Herre. Vi som förut inte var ett folk har du gjort till ditt folk, Herre. Att vi får vara en del av Guds folket, Herre. Herre, vi tackar dig, Herre, för att du har verkat i historien. Att du har visat dig, blivit människa. Och att du har gjort någonting mitt ibland oss, Herre, som gör att det finns hopp för oss. Tack att du dog på korset och att du uppstod från de döda i din kropp, Herre. Och att du uppsteg till himlen. Och att vi får höra ihop med varandra, Herre. I dig. Tack, helige Ande, för att du bygger din församling, att du bygger ditt folk, Herre. Och vi vill välsigna, Herre, Israel, och vi vill välsigna alla dina barn, Herre, över våran värld, Herre. Och att vi bekänner att vi tillhör dig och vi tillhör varandra, Herre. Amen.